Vi har nu kommit till sista föredraget i serien kring temat kyrkan och ordet. Och det sista föredraget ska bli personligt. Det ska ta upp frågan, hur ska jag få en viss och stadig tro? Hur ska jag få samvetsfrid, samvetsro? Hur är det med min visshet och min ro i den mån jag har någon? Vi sjöng i första versen, låt ej vår förmenta ro längre kunna oss hugsvala. Och i sista versen så talades det om samvetsro. Låt oss ständigt kunna tro att och synden är borttagen i hans blod och samvetsro vunnen när vi döms av lagen. Det är en mycket viktig fråga. Hur ska jag få en viss och stadig tro? Är det inte så att många är ganska osäkra, ovissa och stundom ganska oroliga? Är jag verkligen Guds barn? Är jag verkligen sant troende? Har jag verkligen en sån ånger som man ska ha inför synden? Och har jag verkligen en sann och rätt visshet om syndernas förlåtelse? Eller är den inbillad? Är den hycklad? Är det sant om jag säger att skulle jag dö ikväll så vet jag absolut säkert vart jag kommer att hamna? Eller går jag omkring i osäkerhet och ovisshet, pendlar lite hit och dit? Vi ska försöka att bena upp den här frågan till hjälp för våra hjärtan och våra själar. Svaret på den här frågan kan nämligen endast ges om vi lär oss att rätt dela och tillämpa sanningens ord. Blandar vi samman lag och evangelium så kommer vi aldrig till en biblisk och sann visshet. Vi får aldrig en stadig tro. Vi hamnar då i ett eller annat av, ja, i något dike. Vi blir inte kvar på vägen. Antingen i en kötslig säkerhet eller i en falsk och farlig villrådighet och ovisshet. Vi har i de tidigare föredragen berört sådana förfalskningar och missuppfattningar av den bibliska läran som medverkar till att tron blir oviss. Vi har berört redan hur sammanblandningen av lag och evangelium leder till detta. Vidare, en obiblisk lära om rättfärdiggörelsen och dess grund leder till ovisshet, kan aldrig leda till visshet. En obiblisk lära om utkårelsen, en obiblisk lära om avlösningen, om nådemedlen, om omvändelsen och om den omvända människan leder också till ovisshet. Hur ska jag då bli viss? Ja, för det första ska vi ha helt klart för oss att vi människor på olika sätt ständigt vill gå Gud emot, vill missförstå, missbruka såväl lagen som evangelium. Och att rätt dela och bruka lag och evangelium, det är mycket svårt. Och det är inte bara en uppgift för prästen när han ska förkunna, utan det är en uppgift för varje kristen i hennes dagliga liv. Men det hjälper om man tar vara på vad Guds ord uppenbarar för oss om såväl lagen som evangelium. Om vi kan rensa bort en rad missuppfattningar och missförstånd, så är mycket vunnet. Och låt oss då med en gång säga att om du menade få visshet utifrån lagen, då är du inne på en falsk väg. Lagen gör oss inte vissa. Lagen ger oss inte en stadig tro. Lagen ger icke ro i samvetet. Lagen plågar oss, dödar oss, och det är också dess uppgift. Det är inte lagens uppgift att lugna oss och ge oss ro. Det är människor som gräver i sig själva och sina egna känslor för att där inne finna någonting som kan ge dem lugn och frid. De vandrar lagens omöjliga väg. De letar där inne om det är tillräckligt med ånger, tillräckligt med syndakännedom, tillräckligt med det och detta. Saker som förvisso är viktiga. Saker som Gud talar om i sitt ord. Saker som Gud uppenbarar för oss. Som kännetecken. Rätta kännetecken på en kristen. Men om du tror att du genom att gräva efter kännetecken på den vägen till slut kan säga: nu är jag viss. Nu vet jag var jag kommer om jag skulle dö i natt. Då har du lurat dig själv. Grundvalen för samvetsro och visshet är något helt annat. Är bara evangelium och evangeliets tillsägelse om nåd. Inte därför att du bär kärlekens frukter. Inte därför att du har ångrat dig. Inte därför att du har funnit att du har ju faktiskt en hel del syndakännedom. Utan bara därför att Gud är så god. Och bara för Jesu Kristi skull. Det är den enda grunden för visshet. Och det är dessutom så att när evangeliets tillsägelse ges åt dig, så ska du tro den. Och om du icke kan finna vila och tröst bara på den grunden att denna gåva är en sann gåva som har givits åt dig, då gör du Gud till en lögnare. Det är alltså viktigt att veta att lagen gör oss inte vissa. Och det är inte heller lagens uppgift. En svärmare, det vill säga den beteckningen avser ju sådana människor som föraktar den bibliska kunskapen. Den bibliska fasta undervisningen genom de uppenbarade orden. Och istället bygger på en direkt förmedlad kunskap genom en ande som opererar vid sidan av Guds ord. En sådan svärmare skrev häromdagen till en av mina vänner och förmanade honom att inte hålla sig till ordet, till bokstaven, utan istället till anden. Ty bokstaven dödar ju. Biblisk kunskap dödar, stod det faktiskt uttryckligen i brevet. Men det är en missuppfattning. Den bibliska kunskapen, den är nödvändig. Den gör oss visa till frälsning. Utan den famlar vi i mörker, i blindo. När Bibeln säger, aposteln Paulus, bokstaven dödar, så menar han med bokstaven lagen. Och när han sedan säger anden ger liv, då menar han med anden evangelium. Och när han säger bokstaven dödar, då menar han inte aktade för den eller hur så hemskt, utan han menar bokstaven dödar, och det är dess uppgift. Den dödar och den skall döda. Många som förblir i ovisshet kämpar alltså på ett finare eller grövre sätt under lagen, är lagträlar på ett grövre eller finare sätt. Jag vet inte hur många gånger jag har mött människor som just har försökt finna vissheten på lagens väg. De är ovissa därför att det fattas ju i det som lagen kräver. Lagen kräver att du verkligen ska hata till fullo och verkligen ångra din synd helt och fullt, inte känna alls någon lust och någon begär därtill. Lagen kräver inte bara att du ska låta bli handlingen. Lagen säger du får inte ens begära, åstunda, vilja något ont. Du skall icke hava begärelse. Så börjar det 9:e och 10:e budet. Och den som inbillar sig att visshetens grund ligger där i, och visshet kan vinnas när jag en dag faktiskt kommer fram till, jo, det finns inte längre något ont begär hos mig. Hos mig finns den rätta och fullständiga helgjutna ången. Hos mig finns precis de frukter som ska finnas. Alla de frukter som Bibeln räknar upp hos trons människa. Och när jag nu har funnit dessa saker, både vad som föregår tron och vad som följer på tron, det finns ju hos mig, då vet jag att jag är Guds barn. Då kan jag dö salig, då är jag viss. Den människan är olycklig i grunden, bedragen på en olycksväg, och kan bara kanske en stund inbilla sig att allt är väl beställt. Men det är ingen verklig visshet som håller för stormar och slagregn. Så snart nya prövningar och frestelser kommer på, så faller hela huset, alltsammans. Det var helt ohållbart. Och de som då brukar komma och säga, jag har kanske inte tillräckligt med hat emot synden, och hur ska jag bära mig åt för att få en rätt syndakännedom? Om jag bara liksom kunde bli viss om att det har jag, då kan jag ju bli lugn. Den är jagad och plågad av lagen. Ja, men är det fel då? Nej, det är lagens uppgift. Där i ligger inte felet att jag tar det noga med synden. Där i ligger inte felet att jag har blivit rädd för kötslig säkerhet. Där i ligger inte felet att jag börjat fråga mig om min tro är sann och äkta. Där i ligger inte felet att jag frågar mig om jag verkligen bär kärlekens frukter. Där i ligger inte felet att jag verkligen prövar mig under lagen fullständigt och söker utrota all ondska och allt begär hos mig. Tvärtom, det är helt rätt. Du ska tro lagens ord lika fullständigt som du ska tro evangelium. Du ska inte säga när lagen kommer med sina krav, det där behöver inte jag bry mig om, för jag är ju kristen. Det där behöver inte jag bry mig om, för jag är ju en troende. Utan du ska säga ja och amen både till lagens ord och till evangeliets ord. Felet, det ligger i detta att när nu lagen visar dig på bristerna, du inbillar dig att du trots allt ska kunna komma undan lagens beskyllningar och välförtjänta det välförtjänta straffet genom att kunna säga, jo, jag har den ånger du begär, Jag har det rätta hjärta du frågar efter. Jag har det frukter jag ska ha. Där ligger felet. Då är du inne på fariseernas väg att vinna visshet och ro. Genom att transponera ner lagen på ett sådant plan att du till slut kan säga: jag har hållit lagen. Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom. Vad fattas mig? Det fattas väl inte mig någonting, eller gör det det kanske? Alltså denne yngling som det inte fattades någonting, då kunde han ju vara lugn. Men likväl gnagde det. Han var inte riktigt lugn i alla fall. Och precis så är det. På lagens väg, om vi förkastar nåden alene och det rena evangeliet, så kan vi aldrig bli helt säkra och aldrig helt vissa. Felet, det är alltså inte att ta lagens ord allvarligt. Vi behöver lagen. Den troende behöver lagen för att inte hamna i kötslig säkerhet eller i inbillade fromhetsövningar, självpåtagen fromhet. Men när lagen avslöjar mig, så ska jag söka vissheten bara hos Kristus, bara i evangelium. Fly till Kristus. När jag då är avslöjad och orolig och oviss, bara tro evangelium. Felet är att försöka finna visshet med hjälp av lagen. När vi i den första versen av 753 sjöng: låt ej vår förmenta ro längre kunna oss hugsvala, gör en var rätt angelägen om den rätta himlavägen. Då ska vi tänka på detta, att det går också att missbruka evangelium. Det är så lätt att det blir den glidningen, att eftersom jag nu får vara glad och viss på grund av att evangeliets frisägelse, den är sann. Den grundar sig inte på någonting hos mig, utan bara på Guds obegripliga godhet och Kristi allra heligaste förtjänst. Då kan det likväl bli den glidningen att det blir en förment ro, på det sättet att jag förtröstar på att jag är viss, istället för det som är grundvalen för min visshet. Jag förtröstar på min tro istället för det som jag i tro har fått ta emot, det jag tror på. Vår förmenta ro kan alltså vara detta, att vi går omkring och tänker och säger: ja, jag är ju viss. Och så förtröstar jag på min visshet istället för det som är grunden för min visshet och det som har gjort mig viss, tack och lov. Men när jag nu har givit denna inledning till ämne och förbrukat 18 minuter och 58 sekunder, så ska jag plocka fram lite grann ur en bok som jag tycker är så nyttig och så lärorik i detta ämne, och som jag önskar att alla som kan borde läsa många gånger. Den heter The Proper Distinction Between Law and Gospel. Den rätta distinktionen, delningen av lag och evangelium, av Walter. Jag ska plocka fram några citat och sedan utveckla några kommentarer i anslutning till dessa citat, som jag tror kan bli till hjälp i det här ämnet. Av alla läror, säger Walter, är läran om rättfärdiggörelsen den främsta och den viktigaste. Varför då? Jo, om inte läran om rättfärdiggörelsen hålles ren och klar, då allt annat meningslöst. Då faller alla andra bibliska läror. Då är de meningslösa. Då hänger de inte ihop. Och läran om rättfärdiggörelsen är alltså den att vissheten om rättfärdighet, försoning, syndernas förlåtelse grundar sig inte till någon del på det som föregår tron, förskräckelse och ovisshet till följd av lagen, eller någonting som följer efter tron, kärlek och goda gärningar. Utan rättfärdiggörelsen måste hållas fri ifrån det som föregår och följer tro, och bara grundas på Guds godhet och Kristi förtjänst allena. Utan lagen, säger Walter, blir inte evangelium förstått. Utan evangelium blir lagen till ingen nytta. Det citat som visar hur viktigt det är att vi brukar allt Guds ord. Om vi tar bort lagen och tänker, jag vill inte ha med lagen att göra, för den är så obehaglig, och det gör ingenting att jag har den och den synden, jag har i alla fall förlåtelse, evangelium ger ju fri nåd och förlåtelse, då förstår jag inte evangelium, jag kan inte värdesätta evangelium, jag missbrukar evangelium. Utan lagen blir inte evangelium förstått, och utan evangelium blir lagen till ingen nytta. Lagen som gör detta, som Luther kallar för Guds främmande verk i anslutning till Jesaja 28. Detta Guds främmande verk som är viktigt att ta ifrån oss självtillbedjan, självtillit, högmod, förtröstan på oss själva. Det blir inte till någon nytta om vi inte flyr till Kristus, om vi inte tar emot evangelium. Båda, alltså både lag och evangelium, har sitt slutliga mål i människans frälsning. På den punkten skiljer ingenting. Men allt sedan syndafallet kan inte lagen leda oss till frälsning. Den kan endast bereda oss för evangelium, avslöja oss som förlorade, och att vi utan livets vatten, utan evangelium, är helt förlorade. Om vi frågade Kristus, vad förväntas av mig för att jag ska bli frälst? Så skulle han svara, inga gärningar. Jag har gjort alla gärningar som måste göras. Du behöver inte dricka en enda droppe ur den bägare som jag måste tömma. Det är evangelium. En person som trots detta budskap fortsätter att vara modfälld, modstulen, och suckande muttrar och tänker, jag är en avskyvärd människa, det finns ingen förlåtelse för mig, han gör ingenting annat än förkastar evangelium, förkastar Kristus. Evangelium innehåller inga hot alls, utan endast ord av tröst. Var än i skriften du stöter på hot, kan du vara säker på att avsnittet hör till lagen. Och då ska du alltså inte fly undan och säga, det här gäller inte mig, eller det här bryr jag mig inte om, utan du ska säga ja och amen också till lagen och böja dig därunder och rätta dig därefter. När evangelium kräver tro, då erbjuder det och ger åt oss tron i och med just denna begäran. Evangelium är nämligen en gåva, och varje gåva förutsätter en mottagare. Evangelium förutsätter alltså en mottagare, att du tar emot det och säger till dig: ta emot det. Och gåvan gör dig till en mottagare när du tar emot. Det är gåvan som har gjort dig till en mottagare, till en troende. Evangelium ger åt oss och ber oss ta emot det. Men lagen säger och begär: detta måste du göra för att få evigt liv. Evangelium säger aldrig: detta måste du göra, eller under förutsättning att du gör det här så får du gåvan. Nej, evangelium befaller bara, eller nådigt bjuder dig: ta emot det. Det är ditt. När en person inte är törstig kan du fylla det ena glaset efter det andra åt honom, men det blir honom till intet gagn. Det kommer inte att uppfriska honom. Det vill säga, den som inte först genom lagen har blivit törstig, den behöver inte den dryck som frälsaren ger. Det är endast lagen som gör människor törstiga, och den gör detta endast för att förskräcka människornas hjärtan. Men det är evangelium ensamt som tillfredsställer människor, gör dem glada, upplivar dem och tröstar deras samveten. Och då förstår vi kanske hur viktigt det är att evangelium ges villkorslöst och rent. Annars kan jag inte bli viss. Och blir jag inte viss, utan fortsätter i ovisshet och osäkerhet, och går härifrån ikväll och är fortfarande osäker och oviss, ja, då förstår var och en att den ovissheten förlamar. Det är den som förhindrar den kraftutveckling som den fulla glädjen och förtröstan över evangeliets sanning resulterar i. Du blir kraftlös, du blir svag och kommer att sakna ännu mer trons frukter som nu pinar dig att du saknar. Om predikanten säger till mig: kom, ty nu är allt redo, förutsatt att du gör det eller det, då är jag förlorad. Till ett sådant fall måste jag fråga mig: har jag gjort så som Gud vill? Och jag kommer inte att finna någon hjälp. En annan sak är när en människa inte vill ha hjälp därför att hon i obotfärdighet anser att hon inte behöver någon hjälp. Hon vill framhärda i synd och försvara synd. Då ska hon bara höra lagen. Då är hon inte död. Då ska bara lagens bokstav få drabba henne så att hon blir helt död och hjälplös och förtvivlad. En predikant som proklamerar lagen på ett sådant sätt att det, eller en predikant ska proklamera lagen på ett sådant sätt att det inte återstår något behagligt för förlorade och fördömda syndare. Varje söt ingrediens som införts i lagen är gift. Den gör denna himmelska medicin ineffektiv. Den neutraliserar dess verkan, säger Walter. Och detta tror jag kanske somliga av oss känner till från mer eller mindre pietistisk själavårdslitteratur. Man har droppat in lite söta droppar i lagen. Något behagligt. Så att man fortsätter tack vare dessa söta droppar att tänka att det finns vissa möjligheter att jag ska kunna bli godkänd. Och så fortsätter man då att hoppas att nu när jag verkligen ser att jag har tillräckligt med syndakännedom, då vet jag att jag är Guds barn. Om jag inte är riktigt säker, så blir min bön: gode Gud, ge mig mer syndakännedom. Något som Walter säger är alldeles orimligt. Om du verkligen förstod hur fruktansvärt det är att kunna se synden helt och fullt, så skulle du aldrig be om att få se det. Det finns inget värre, inget mer fruktansvärt, ingen värre förtvivlan, och det vill du ingalunda be om. Endast om du inbillar dig att du tack vare att se till fullo ditt synda elände kan säga att nu är ett Guds barn, då kan du vara inne på denna galna väg. Men då har jag gjort lagens himmelska medicin ineffektiv, och jag neutraliserar dess verkan. Dess avsikt var inte att till slut ge mig lugn, utan dess avsikt var att döda mig och ta bort all frid ifrån mig. Guds ord alena skapar ånger, tro och Guds fruktan och bevarar människor där i till änden. Om du frågar dig, hur ska jag då få en rätt ånger, så ska du veta att det är Gud som ger dig ångern genom lagen, såvida du inte förstör och förändrar Guds lag. Och det är Gud som ger dig tro och Guds fruktan. Tro bara genom evangelium. Sekterna, säger Walter, tänker sig försoningen som bestående i det att frälsaren gjort Gud villig att frälsa människorna, förutsatt att människorna är villiga å sin sida att försona sig. Men detta är motsatsen till evangelium. Evangelium lyder: Gud är försonad. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv genom att icke tillräkna dem deras missgärningar. Och gå ut nu till världen med detta försoningens ord. Man menar alltså att försoningen bara innebär att nu har Gud blivit beredd och villig att frälsa, förutsatt att vi nu och vår sida blir bättre människor, bättrar oss och försonar oss med Gud. Vidare, sekterna betraktar evangelium som ingenting annat än en anvisning åt människan, som lär henne vad hon måste göra för att försäkra sig om Guds nåd. Fastän evangelium i verkligheten är Guds proklamation till människorna: ni är återlösta från era synder. Ni är försonade med Gud. Era synder är förlåtna. Och visserligen är det så att vi ska inte kasta pärlor för svin, det vill säga för dem som inte frågar efter en nådig Gud, som inte alls känner sin synd. De ska vi först predika lagen för. Men evangelium är icke desto mindre budskapet om Guds allmänna nåd i Kristus Jesus. Ni är återlösta från era synder. Sekterna förstår inte att tron är ett mottagande av denna Guds nåd. Ett förlitande på att Gud talar sant. En förtröstan på att det är så som Gud har sagt. Sekterna betraktar tron istället som en kvalitet i människan genom vilken hon har förbättrats. Låt mig förklara. Med termen sekter menas större eller mindre antal människor som håller fast vid sådant som innebär att de har skurit av sig från Guds ord i något avseende, som har avskilt sig från i regel grundläggande, fundamentala trosartiklar. Det är förvisso sant, säger Walter, att äkta tro förändrar en person. Den för kärlek in i en persons hjärta. Tron kan inte finnas utan kärlek. Lika lite som eld kan finnas utan att det blir värme. Men denna trons kvalitet är inte orsaken till varför den rättfärdiggör oss. Att den ger oss vad Kristus har förvärvat åt oss. Det som redan är vårt och bara behöver tas emot av oss. Det är därför som det är så viktigt, som vi sa inledningsvis, att läran om rättfärdiggörelsen hålls ren. Och att den läran är den främsta. Det är väldigt lätt att dra den här felaktiga slutsatsen. Att eftersom tron inte kan finnas utan kärlek, så är det avgörande för om jag ska veta att jag är förlåten och förklarad rättfärdig, att jag hos mig finner en tro som yttrar sig i kärlek. Det är väldigt lätt att dra den slutsatsen, som är falsk. Den slutsatsen leder till att det är trons kvalitet som är avgörande för rättfärdiggörelsen. Men så var det ju inte. Utan det var ju det som tron har fått ta emot uteslutande. Kristus och hans förtjänst som är mig tillräknat. Det är det uteslutande som är grundvalen för att jag förklaras rättfärdig. Och detta, denna grundval som jag får ta emot, den är så kraftfull att när den tas emot, så blir det ett mottagande som bär frukt i kärlek. Så har jag en tro som yttrar sig i kärlek. Men det är likväl inte på grund av vad som blir frukten. Hur tron ser ut i kärlek och goda gärningar, som är grundvalen för rättfärdiggörelsen. Utan fortfarande uteslutande Kristus. Guds godhet och Kristi allra heligaste förtjänst. Och det är mycket viktigt. Ty tappas det bort, så går ganska snart återigen vissheten och glädjen förlorad. Jag blir förlamad, jag blir oviss, jag blir orolig. Håller min tro, det vill säga, är jag så god och så förändrad och förvandlad och kärleksfull som jag skulle vara? Det är viktiga frågor att ställa. Det är inte fel att ställa de frågorna. Jag ska ställa dem. Men svaret på de frågorna är nej. Det är jag inte. Min visshet grundar sig på Kristus alena. Och har jag inte den vissheten, så har jag inte heller kraft till några kärlekens gärningar. Inga rätta tacksägelse offer till Gud för att han är så god. Nåden är inte något som jag måste söka efter inom mitt eget hjärta, det sa vi igår. Den är i Guds hjärta. Nåden kan inte påträffas hos mig, utan den finns utanför mig. Min rättfärdighet sitter på Guds högra sida, sa en gammal dam som dog för några år sedan. Och det är sant. Sekterna instruerar förskräckta syndare att gå till sig själva, att med hjälp av bön och inre brottning kämpa sig väg in i nådens tillstånd, tills de känner att nåden bor hos dem, istället för att hänvisa dem till ordet och sakramenten. Vi har Guds ord som icke kan bedra oss. Däremot kan våra känslor lura oss. Ett ord som vi kan lita på har vi, och genom vilket vi kan fortleva i det nuvarande mörkret. som det lyser upp för oss. Och när döden kallar oss härifrån, då kan vi, även om vi saknar alla känslor, förtröstansfullt följa honom och säga: jag ska gladeligen gå med dig. Jag prisar Gud för att jag får lämna detta fruktansvärda fängelse. Jag hyser inget tvivel om att jag ska stå inför en nådig Gud, inför en nådig Guds tron. Och varför? Inte därför att jag känner det så, inte därför att jag har gjort goda gärningar, inte därför att jag har förbättrat mitt levnadssätt. Alla dessa ting är ett gungfly. Ty det är fullt möjligt att i dödsstunden kommer alla känslor av glädje att lämna mig. Men genom att jag är van att förlita mig på ordet, har jag en pålitlig stav som jag behöver som stöd vid min vandring genom dödsskuggans dal. När Gud säger till syndaren: bara tro, tro alena, så säger han i praktiken: ta emot vad jag ger dig, lita på mig. Vad jag säger dig är sant. Kom bara, grip gåvan, ta emot den. När jag hör evangelium predikas för mig, då ska jag tro att det är Gud som ger åt mig dessa glada besked genom predikanten som förkunnar den för mig. Många misstror evangelium, men detta gör inte evangelium till ett lögnaktigt budskap. En konung ger dig ett slott. Om du inte accepterar det, så gör det inte kungen till en lögnare eller hans gåva falsk. Du har bedragit dig själv. Det är helt ditt eget fel. Kungen gav dig förvisso slottet. Det är Luther som säger detta, och Walter citerar det på sidan 190. Och med det citatet ska vi sluta denna föreläsning och denna serie. Gud give att vi inte misstror evangelium. Det är det enda som kan ge oss visshet, samvetsro, frid, en stadig och fast tro, en tro som håller. Amen.